Du lyssnar på en inspelning från Rosenhuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Rosenhuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11.
Låt oss stå upp och tillsammans höra dagens evangelium som är hämtat ur Johannes evangeliets 14 kapitel, verserna 1-14. Jesus säger: låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sa: Herre, vi vet inte var du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Filippus sa: Herre, visa oss Fadern, så räcker det för oss. Jesus svarade: så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: visa oss Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och kan ni inte tro det, tro då för gärningarnas skull. Jag säger er sanningen. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ja, Jesus, vi tackar dig för att du talar till oss genom ditt ord. Hjälp oss att höra dig. Förstå vad du vill säga till just oss var och en. Och ta emot det i tro. Vi ber i ditt eget namn, Jesus. Amen. Det är mycket att ta in nu. Så har en av våra största dagstidningar affischerat runt om i Stockholm, runt om i landet de senaste veckorna. Och ja, det är ingen överdrift direkt. Det är mycket att ta in nu. Vi hade precis börjat återfå ett normalt liv efter en pandemi när Europa drabbades av sitt första invasionskrig på 70 år. Det kan kännas ibland som att de senaste åren har någon slags inbördes tävlan om vem som kan hitta på det värsta otyget. Och det kan faktiskt ge oss mycket oro inför framtiden. I den här bibeltexten vi just har läst så ansluter vi till ett samtal mellan Jesus och hans lärjungar kvällen före den största krisen som deras tro skulle möta. En kväll full av oro. Och mycket att ta in, det kan man lugnt säga, om det lärjungarna fick höra den här kvällen. Det är ett av de längsta avsnitten i Johannes evangeliet, flera kapitel efter varandra som alla skildrar en enda kväll, ett enda samtal med Jesus när han undervisade lärjungarna om vad de behövde höra i den här situationen. Till trängda lärjungar talar Jesus om att han ger dem en plats hos Gud. Till lärjungar som skulle tvivla på vem Jesus var när de dagen efter fick se honom korsfästas understryker han att han ger en unik möjlighet att lära känna och se vem Gud är. Och till lärjungar som skulle känna att allt hade varit förgäves och att nu var det meningslöst sa han att han gav dem ett unikt uppdrag från Gud. De här tre sakerna ska vi titta på i vår predikan idag och som Jesus också lovar oss. En plats hos Gud, en unik möjlighet att lära känna Gud och ett uppdrag ifrån Gud. Så först en plats hos Gud. Det är någonting lite magiskt är fel ord, men låt säga det är någonting fantastiskt med den första versen vi läste. Att höra Jesus själv säga, låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Men den där kvällen, i den situationen, måste det ha varit väldigt svårt för lärjungarna att ta Jesus på orden och att inte låta sina hjärtan oroas. Successivt de senaste åren hade spänningarna mellan Jesus och hans motståndare liksom bara ökat och trappats upp. I vår tids termer skulle vi kunna säga att det är en tilltagande polarisering mellan de som tror på Jesus och är entusiastiska och glada över honom och de som blir allt mer arga och avundsjuka på Jesus och som säger hela världen springer efter honom, nu måste vi göra något, vi måste röja honom ur vägen. Och nu sitter Jesus och lärjungarna i det vi brukar kalla den övre salen där de skulle fira påskmåltid. Ett rum, visst, men utanför det här rummets väggar så känns det som att världen liksom blir allt trängre och pressar upp mot dem. Och till råga på allt så har Jesus precis sagt i versen före vårt avsnitt började att den främste bland dem, den främste av de 12 lärjungarna, Petrus, själv skulle förneka honom. Det måste vara fruktansvärt nervöst och obekväm stämning. Någon ska förråda Jesus, en annan ska förneka honom. Och så har vi allt motstånd utifrån. Hur ska man kunna låta bli att oroas? Men Jesus har lösningen. När världen blir allt trängre och utrymmet för att tro på Jesus och följa Jesus minskar, så säger han, jag gör i ordning en plats för er. När världen omringar och tränger så skapar jag utrymme för er hos Gud. En plats, ett hem, ett välkomnande, en plats att vila. Det är ett underbart erbjudande för den som är trött, för den som är trängd, för den som är orolig och utmattad. Men fokus är inte bara här på själva utrymmet. Så det finns ju en liten en rolig bakgrund till den här versen. Den latinska bibelöversättningen som har dominerat mycket av den kristna historien har det latinska ordet mansiones, låter som mansions, och King James version på engelska tog fasta på det, och folk har föreställt sig alla möjliga lyxbostäder som Jesus ska gå och ställa i ordning någonstans åt oss. Jag tror inte alls att det är det som är poängen. Om vi hör vad Jesus säger så är poängen inte hur platsen ser ut eller var den ligger, utan vem den är hos. Jag gör en plats hos Gud i min faders hus. Jag ska hämta er till mig. Ni ska få vara där jag är. Det är det hem. Det är det, den plats vi behöver. Inte en allmänt lyxig och festlig tillvaro, utan att få vara nära Gud. Hur ska vi få den platsen? Hur ska den platsen bli redo och i ordningställd? Ja, Jesus ord är att han går bort. Och det är klart, i den här situationen kanske det inte direkt minskar oron. Vad menar Jesus med att han går bort? Och här ser vi något av det allra underbaraste i den här texten. Jag vet inte hur det är för er, men det kan vara lite dubbelt om man själv är väldigt orolig. Och så möter man någon som är helt och hållet lugn. Så kan det slå åt båda hållen. Om det känns som att det är en person som bara allmänt nonchalant eller likgiltig, oroa dig inte. Det är lugnt. Det ordnar sig. Så blir åtminstone jag mer nervös. Den här personen har inte koll på läget. Han eller hon har inte fattat hur illa ställt det är eller vad som står på spel. Men Jesus är liksom inte nonchalant här eller likgiltig. Ordet, låt inte era hjärtan oroa sig, det uttrycket oroa sig, förekommer 2 kapitel tidigare när Jesus säger så här: nu är min själ i ångest. Nu oroar sig min själ, säger Jesus. Vad ska jag säga? Far, fräls mig från denna stund. Nej, det är för denna stund jag har kommit. Och det vi ser här är att fast det är Jesus som vet att han dagen efter ska gå in i döden, så är han inriktad på att lindra lärjungarnas oro, inte sin egen. Hans själ är i ångest just för att de ska slippa ha någon oro. Han tar på sig den för att vi ska få frid. Det här är ju evangeliet i ett nötskal. Den ultimata ångesten och oron att vi skulle skiljas från Gud, att upphöra att existera eller lida något ännu värre. Den oron, den ångesten, den verkligheten har Gud låtit drabba Jesus. Den oron tog Jesus på sig för att vi ska ha en trygg plats i Guds närhet. Och därför kan han säga till oss, låt inte era hjärtan oroas. För det allra värsta som skulle kunna hända kommer drabba mig. Ni får en plats hos Gud därför att jag har tagit på mig separationen och domen ifrån Gud. Så därför får vi fundera på var någonstans sitter vår oro. Ja, vi kan fundera på var någonstans ute i världen, vart kommer den ifrån? Eller vi kan känna efter var någonstans i kroppen sitter den. Det brukar ju vara i den här trakten någonstans ibland. Vad är vi oroliga för? Vad är det som skrämmer och hotar? Vad är det som får oss att känna oss trängda? Jesus säger, låt inte era hjärtan oroas. Jag har gått i döden för er. Ingen kan ta ifrån er den plats hos Gud som jag har vunnit för er. Hur får vi då den platsen? Ja, för att få den platsen hos Gud så behöver vi lära känna Gud. Vi behöver få en relation till Gud. Och det är nästa sak Jesus talar om att han ger oss. Alltså en unik möjlighet att känna Gud. Det är ju lite intressant när vi läser vidare och han säger till lärjungarna, ni känner vägen, ni vet vart jag ska och ni hittar själva och sådär. Och Thomas säger, nej Jesus, vi vet inte vart du ska, så hur kan vi då veta vägen dit? Har Jesus helt och hållet missbedömt lärjungarna? Har han fel? Nej, han har mer rätt än de vet om. De känner vägen till Gud, de sitter och tittar rakt på den. Och så säger Jesus några av hans mest älskade ord. Jag är vägen, sanningen och livet. För kristna i kyrkans historia har det verkligen varit några av Jesu mest älskade ord. Men vi inser ju också i vår tid att det här är några av Jesus mest provocerande ord. Det som kanske retar gallfeber mer än något annat. Alltså att Jesus talar i bestämd form. Vägen, sanningen, livet. Han säger till och med rakt ut, ingen kommer till fadern utom genom mig. Det här verkar hopplöst, förlegat och intolerant. Och det behöver vi uppmärksamma, det behöver vi säga någonting om. Det kanske inte stör oss som är här just nu, eller så kanske det gör det. Jag kan garantera att alla vi som sitter här har människor i vårt liv som det faktiskt stör och provocerar. Så vad kan vi säga om det här? Hur kan Jesus vara så intolerant? För det första kan vi säga att vi har faktiskt inte problem generellt med den här typen av exklusiva sanningar eller absoluta sanningar. Utan bara i frågor där vi tror att alla alternativ egentligen är lika bra. Där vi tänker att det är en fråga om smak. Låt mig ta några exempel. Henry Ford, bilpionjären, han lär ha sagt att du kan få din Ford i valfri färg så länge den är svart. Och det verkar hopplöst begränsande och föråldrat sätt att tillverka bilar. Men å andra sidan har vi lärt oss med tiden att om du vill åka säkert i din Ford så är det bäst att du använder det där bältet i svart. Och det är ingen som tycker att det är problematiskt att ge det rådet. Om jag kommer in i en glassbar och stirrar på 25 stycken sorter av handgjord gelato och någon säger du ska få romrussin. Så kommer jag säga, romrussin är gott men det där verkar ju ändå konstigt. Varför ska du bestämma vilken smak jag vill ha? Men om jag kommer in till en klinik och säger, de säger till mig, det finns en medicin som kan bota dig. Så säger jag, fantastiskt, tack, den vill jag ha. Om någon bestämmer vilken resort jag måste åka på semester till. Så tycker jag att det är ett konstigt sätt att kränka min personliga frihet. Men om planet som ska ta mig dit ska kunna flyga måste det vara designat på precis rätt sätt, nämligen i enlighet med aerodynamikens lagar. Om jag går till IKEA, det här är mitt sista exempel. Om jag går till IKEA för att köpa en bokhylla och ser att jag måste gå den här banan genom banavdelningen och köpa gosedjur som jag egentligen inte vill ha, så tycker jag att det är irriterande. Men om det börjar brinna när jag är på Ikea och någon säger det här är vägen till nödutgången, kommer jag inte säga nej, 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 jag vill gå en annan väg. Jag kommer följa efter. Med andra ord, vi har inte problem med exklusiv sanning när liv och död står på spel. Så för att dra slutsatsen att Jesus är intolerant måste man först veta att frågan om sanning i den här, på det här området handlar om mitt personliga val och inte mitt eviga väl. Hur kan vi veta det? Det andra vi kan säga är att alternativen vi har att välja på, Jesus eller Mohammed eller vilka, hur vi än vill liksom benämna de olika absoluta alternativen i fråga om sanning och vägen till Gud, så är de inte likvärdiga. Judendomen lockar oss med hopp om de rättfärdigas uppståndelse. Buddhismen lockar med de upplystas upplösning. Det är två helt olika saker. Islam betonar att Gud är absolut en. Hinduismen har en helt oöverblickbar panteon av hundratals gudar. De här kan inte alla ha rätt. Det enda sättet att säga att alla religioner har lika rätt är att säga att alla har lika fel. Och det är ju inte mindre intolerant än det Jesus nyss sa. Om det finns en sak som världens religioner tycks ha gemensamt, så är det väl att de alla säger det här är sättet du ska leva om du ska få frälsningen. Och det leder oss till det tredje vi kan säga i den här frågan, nämligen att Jesus är unik. För Jesus säger inte så här ska du leva för att få frälsning. Han säger ta emot min frälsning så får du leva. Ingen kommer till fadern utom genom mig, säger han. Ingen inkluderar den präktigaste kristna du känner. För det finns ingen som är för mer än någon annan och därmed kvalificerad att på egen hand komma in i Guds närvaro. Det kan vi bara genom Jesus. För alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och alla blir frälsta genom nåd. Med andra ord, Jesus kom inte för att informera om vägen till Gud utan för att bana vägen till Gud genom sitt liv, sin död och sin uppståndelse. Så Jesus erbjuder en unik väg till frälsning, en unik kombination av absolut sanning och total ödmjukhet. För vi som tror på Jesus kan erkänna ärligt och öppet, vi har lika lite anspråk på Guds nåd och Guds frälsning som vem som helst annars. Det är helt och hållet av nåd. Och Jesus erbjuder en unikt historisk frälsning. Jag tycker det är ganska befriande att Jesus säger kan ni inte tro, alltså kan ni inte tro det jag säger, tro då för gärningarnas skull. Se på vad jag har gjort. Vi förväntas inte gripa Jesu undervisning med blind tro eller med någon slags tveksam förhoppning, utan Jesus säger titta bara på vad det är jag har gjort. Har Jesus uppstått i historien, i tid och rum? Ja, då spelar det mindre roll om jag provoceras eller uppmuntras av det Jesus säger. Så om du har svårt att tro Jesus i det han säger, eller om du känner någon som blir upprörd när de hör om att Jesus skulle vara enda vägen till Gud, så är lösningen eller det man har att göra, det är helt enkelt att undersöka, kan det här vara sant? Om Jesus har fel, då behöver vi inte bli upprörda av hans ord. Har Jesus rätt, spelar det faktiskt inte så värst stor roll hur vi känner. Jesus kommer med ett erbjudande som borde få oss att bli knäsvaga. Han säger, se på mig så ser ni fadern, så ser ni Gud själv. Han säger att lära känna snickaren som vandrade längs Galileens dammiga vägar, det är att lära känna skaparen som håller varenda dammkorn i hela universum i sin hand. Och han erbjuder oss en plats hos Gud och en unik möjlighet att känna Gud. Så för det tredje, helt kort, så erbjuder han, eller så ger han oss också ett uppdrag från Gud. Inom 24 timmar skulle lärjungarna vara i en situation där det kändes fullständigt meningslöst att ha investerat flera år av sitt liv på Jesus. Och vad skulle de göra nu för någonting? Men i förebyggande syfte talar Jesus om varför han går bort, vad det är han håller på att göra och att deras uppdrag inte blir mindre när han dör utan faktiskt blir större i kraft av hans uppståndelse och himmelsfärd. Den som tror på mig, säger han, är kallad att göra samma gärningar. Så han uppmanar oss att leva våra liv i hans fotspår, att våra liv ska likna Jesus. Det är den första aspekten av uppdraget. Han säger att den som tror på mig ska göra inte bara samma gärningar utan ännu större gärningar. Jesus hade vandrat runt i Galileen och i Samarien och i Judén, men sänder sedan sitt folk ut i hela världen. Och Jesus lovar, ni ska göra dessa gärningar, inte ensamma, för jag är med er. Att Jesus går till Fadern är inte ett hinder för den här missionen, utan tvärtom förutsättningen. Det är lite konstigt att Jesus säger så. Större gärningar än så ska han göra, för jag går till Fadern. På vilket sätt är det bättre att Jesus lämnar lärjungarna? På vilket sätt gör det att de kan göra ett större uppdrag? Jo, för nu kan vi be till Gud i Jesu namn. När vi vänder oss till Gud så finns Jesus där, och vi får tilltala Gud som vår far tack vare Jesus. Och istället för att vara begränsad till en enda plats, att möta en människa i taget eller undervisa en viss grupp på en viss bergsluttning, så är nu Jesus överallt där hans folk går fram. Det här är ett gigantiskt uppdrag, det är överväldigande, det är övermäktigt på många sätt. Men tror vi på Jesus behöver vi inte vara oroliga. Vi behöver inte spendera våra liv med att undvika risker. För vi har en unik trygghet i form av en plats hos Gud som ingen kan ta ifrån oss. Och ett unikt budskap som världen måste få höra. Så kom till Jesus, ta emot den plats hos Gud som han vill ge dig. Lär känna den enda sanna och levande Guden och ta emot hans liv. Och följ med på ett spännande uppdrag från din skapare. Jesus säger, låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Ska vi be. Jesus, de orden behöver vi höra så mycket. För våra hjärtan oroas hela tiden. För små saker och för stora saker. Herre, vår tro på dig är ofta svag och trevande och vacklande. Ge oss mer av den. Hjälp oss att se dig och därmed att se Gud. Att förstå vårt livsmening, varför vi är här och vad vi ska göra med vår tid och våra möjligheter. Herre, när världen tränger oss och det känns omöjligt att vara en av de som tillhör dig, påminn oss om att du har gjort plats åt oss hos Gud. När vi känner oss förvirrade och inte vet vad vi ska tro, påminn oss om att vi som har fått syn på dig har fått syn på den levande Guden själv. Och när det känns som att vi inte vet vad vi ska göra eller när livet är meningslöst och vi saknar inriktning, påminn oss om att du har ett stort och spännande uppdrag åt oss. Ett som du själv ligger bakom och som du lovar ska innebära någonting ännu större och mer fantastiskt än du själv gjorde här när du gick på jorden. Jesus, vi vill ta emot allt du har att ge oss. Vi tackar dig för din nåd och vi ber att fler människor världen över ska få syn på den och ta emot den. Hjälp oss att hjälpa dem med de blockeringar och tvivel och invändningar de har. När det väcker anstöt att du är den enda vägen till Gud. Hjälp oss att med våra liv och med våra ord visa dig så som du är. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.
den stunden i Getsemane jag aldrig glömma kan. Då jag i blodig ångst och vid dig såg min frälsar man, jag glömmer ej, jag glömmer ej, jag glömmer.
Thank you.
över. Ingen lider och ingen blöd. Längtar jag ju en gång så kommer. Ingen äldre så ingen död. Till det lammet där ingen gråter. Jesus, tack att jag dit skall nå. Det Guds nåde av vare nåde skall jag salig den lycka få. Där ingen gråter vill jag leda en sorgfull främ. Så i salighet fred och vila vi får färdas i himlens hjärn.